Jag tänker ibland på det Lukas Hagel sa vid ett tillfälle när han var här och predikade. Att när man står och ordnar sina papper här framme så skapar den förväntan hos åhörarna. Kanske någon tycker att det betyder att man inte har ordnat papperna i förväg ordentligt. Men dock. Och då är det så här att idag är en familjemedlem som får yttra sig och dela sina tankar. Och då påminner man sig ju osökt det Paulus säger, att efteråt gick folk hem och begrundade skrifterna om det förhöll sig så som det sades under gudstjänsten. Och det är ju som Jonas menade också, att vi tillsammans försöker förstå Guds verk och försöka förstå vad Bibelns innehåll betyder för oss idag. Och då är det naturligt att det finns olika meningar. Och Paulus menar dessutom att det rent av är uppbyggligt att det finns olikheter. Om alla vore öga, eller ännu värre, om alla vore näsa, hur skulle det vara? Vi behöver olikheterna. Nå. I Gamla testamentet så finns det ju många berättelser som handlar om det judiska folket. Om Israels barn, som vi ofta kallar det. Och när vi läser det och hör det, så är det ju inte alltid lätt att se vad det betyder för oss idag. Annat än historiska återblickar. Där finns ju Jona i fiskens buk. Och det finns Simson som river ner pelare i festsalen. Det är väldigt speciella händelser som skildras, och något som hände då. Och så har vi ju alla föreskrifter i tredje Mosebok om offerregler, om mat att förhålla sig till. Vilken lärdom hittar vi där för oss idag? Och det är inte alldeles lätt att se, kanske. Men så finns det naturligtvis många texter där det är lätt att se den tillämpning som vi kan ha också idag. Och jag ska idag påminna om en av de mer välkända personerna i Gamla testamentet. Profeten Elia. Och han framstår ju som en av de viktiga personerna i judarnas berättelser om människor som vill vara Guds röst i sin tid. Och han var ju dessutom så småningom en av dem där det nya testamentet berättas att han visade sig för Jesus och några av lärjungarna på förklaringsberget. I första Konungaboken, kapitel 18, kan man läsa om Elia och en bokstavlig höjdpunkt i Elias liv. Det är på berget Karmel där han möter över 400 Baalsprofeter i någon sorts duell om vems gud som är starkast. Är det Baal eller är det Jehova? Och när Baalsprofeterna inte lyckas i sina anrop över eld till offret, trots många och långa försök, så är det Elias tur att vända sig till Gud. Och det slutar ju med att offret och altaret som Elia byggt träffas av Guds eld. Och kampen avgörs. Och sen fortsatte Elias med att förfölja och döda alla Baalsprofeterna, berättas det. Kungen Ahabs drottning Isabel ville hämnas då och jaga Elia för att i sin tur döda honom då. Och Elia flyr och blir sittande förtvivlad och tom under en buske i öknen. Och han rent av önskar sig döden. Det är en helt annan känsla än den på berget Karmel strax innan. Och det tycks vara ett ganska välkänt fenomen bland idrottsmän och aktivister att efter en stor ansträngning och en stor framgång och när den är avslutad så kommer det inte sällan en tomhet. Hur ska det bli nu? Och det kan ju vara en överraskande situation att hamna i. Och glädjen över det som har hänt överskuggas av undran över hur ska det bli nu? Och inte bara en undran, utan mer en ödslighet och ibland en förfärlig tomhet. Och för Elia blev det uppenbarligen till och med en önskan om att dö. Efter framgången på berget och förintandet av fienden så räckte det med beskedet att han hotas själv av Isabel, av hämnd, för att det för honom ska falla ihop allting. Han är som en urvriden trasa och ingen ork kvar. Jag vill dö. Och då får Elia möta Guds omsorg. Och då är det intressant att notera att det första som händer är att Elia förses med mat och dryck så att kroppen kommer igång. Och det där är ju en tämligen vanlig metod i Bibeln. Ni kanske kan påminna er att när Jesus möter lärjungarna efter en natt med fisk där de inte har fått någonting. Och när de kommer i land så det första Jesus frågar om, har ni något att äta? Och sen kommer det som han egentligen har ärende till. Nå, Elia får hjälp av Gud i öknen. Han orkar gå till ett berg där det finns en grotta. Och där förstår han att Gud ska möta honom. Och det sker så, fast kanske inte riktigt som han väntar sig. Han går ut vid grottans öppning och väntar. Då kommer stormen. Och Gud är inte där. Då kommer elden och dånet. Och Gud är inte där. Och så kommer det som kallas den stilla susningen. Där är Gud. Jag har ibland hört mer aktivistiska, kan man kalla det, predikanter som lite raljerande talar om att de var trötta på att höra detta att Gud är i den stilla susningen när det är kamp på barrikaderna som behövs. I en stilla susning kan väl inte mycket hända. Elia var sannoliken förtrogen med kamp, med eld och med dån. Nu, när han var trött och tom, såg Gud att det var annat han behövde. Eldsprofeten fick möta Gud i den stilla susningen. Där fanns också Gud. Och där fanns det en väg att komma vidare. När Elia behövde höra Gud och kunna ta till sig det som blev sagt så behövde han hamna i ett läge där annat inte trängde sig på. Då kunde Elia gå vidare. Mitt intryck är att det påfallande ofta är svårt för oss att bejaka den variation och den bredd som Gud själv står för. Vi vill gärna att det ska vara på ett visst sätt. Och inte sällan på ett visst sätt. Och frikyrkohistorien har ju en lång rad exempel på att när människor i en rörelse tycker att en viss sanning inte framförs tillräckligt, så bildar man en egen ny grupp och odlar det som man vill betona. Att det skulle kunna få rum i ett större sammanhang verkar vara svårt. Kanske både från det gamla sammanhanget och det nya som vill fram. Är det så att vi inte tål spännvidden? En spännvidd i förkunnelse, i sångval och i mötesformer. Det är för mycket eller för lite liturgi. Det är för mycket eller för lite lovsång. Det är för mycket eller för lite av profetier och tungotal. Och inlägg i en del av våra kristna tidningar tycks visa att det är väldigt lätt att hamna i en avgränsning genom en speciell församling. Man odlar sin egen ganska snäva stil. Och spännvidden hittar man möjligen mer mellan olika församlingar. Berättelsen om Elia tycker jag är ett bra exempel på att Gud kan möta oss på det sätt vi behöver och som är olika. Också en aktivist behöver få känna styrkan av en stilla susning när ens inre är mottagligt för det. Man kan ibland höra att den stilla susning betyder just att just ingenting händer. Och då ska det vara liv och rörelse, kanske rent av buller och dramatiska uttryck för att man ska tro att Gud är nära och att anden är verksam. En gudstjänst utan dramatiska uttryck kan av en del beskrivas som torr och stel, när andra samtidigt berörs av det de har fått i djupet av sitt hjärta. Och när man är i ett svårt läge så kan det kanske just vara det som behövs då. Efter de omtumlande händelserna i livet så var det ju inte bara Elia som behöver möta Gud som den som är nära och den som med sin goda varsamhet kommer in i vårt innersta och bekräftar att han är hos oss på ett sätt som vi behöver just då. Och för Elias del blev det så att mötet med Gud blev en väg från förtvivlan, ja, rent av från då önskan att dö, till att gå vidare i sin tjänst för Gud. Och det som faktiskt slutade med att han blev hämtad hem till Gud i en vagn omgiven av eld och storm. Det fanns, som vi ser, tider för Elia av eld och storm. Och också tider av behov av stillhet. Och jag tror att vi behöver vara vaksamma över att det finns och behövs bägge lägena. Kampen har sitt pris för pastorer och församlingsledare, och också för oss vanliga medlemmar i Guds rike ibland. Återhämtning behövs, och inte sällan i form av en stilla susning. Och en tystnad kan vara det läge som krävs för att vi ska höra Guds röst och lyssna till hur han vill att vi ska fortsätta. Det är många som under tidernas lopp har känt tröst och vila genom att ta till sig den 23:e psalmen i Saltaren. Och den finns i lite olika språkdräkt. Och David som skrev den där tar ju hjälp av sina erfarenheter i ungdomen som fåraherde när han ska beskriva Guds omsorg om människan. Och jag vill läsa två versioner av psalmen, så kan vi se vilka olika bilder som finns av Guds handlande. Och den första är från den översättning som fanns före 1917, som vi kallar Karl den XII:s bibel, från 1703. Den som egentligen är en revidering av Gustav Vasas bibel från 1500-talet. Och där formuleras det så här: Herren är min herde, mig skall inte fattas. Han föder mig på en grön äng och förer mig till friskt vatten. Han vederkvicker min själ. Han förer mig på rätta vägen för sitt namns skull. Om jag än vandrade i en mörkom dal fruktade jag intet ont, ty du är när mig. Din käpp och stav trösta mig. Du bereder till mig ett bord emot mina fiender. Du smörjer mitt huvud med olja och inskänker fullt för mig. Godhet och barmhärtighet skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bliva i Herrans hus evinnerliga. Och Bibel 2000. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Och stämningen i början av psalmen kan ju tycka ha vissa likheter med Elias möte i den stilla susningen. Och Davids psalm kan ju rent av kännas väldigt idyllisk i sin inledning. Men sen finns ju också den mörka dalen, eller dödsskuggans dal. Och fiendens närhet finns också med. Liksom för Elia har David lärt sig att Gud finns hos oss både i kamp och strid och vila. När mörker och död och fiender är nära, och när friskt vatten pålar som en bäck. Man finns som gräsets mjuka grönska och ett sus i lövverket när vi behöver det. Vi möter olika perioder i våra egna liv där både David och Elia påminner oss om att Gud vill möta oss på det sätt vi behöver vid varje tillfälle. Vi behöver kamp och strid och eld. Vi behöver lugn och stillhet. En stilla susning kanske. Och vi behöver vara öppna, tycker jag, för de båda sidorna. Både för vad vi och människor i vår omgivning behöver. Och få akta oss för att klassificera vad som är starkast och bäst. Det är olika vid olika tillfällen. Och mitt i allt detta så kan man som slutpunkt ändå påminna sig det Jesus säger till sina lärjungar. Se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Alla dagar betyder ju när det är kamp och strid och eld är Jesus med oss. Det betyder att när orken och modet inte finns hos oss, då är Jesus också nära oss. När vi har vanliga dagar, vardagar, så finns Jesus också där. Han finns hos oss var dag. Och vi kan få be om att anden påminner oss om och hjälper oss att ta tillvara på det som Gud genom Jesus vill ge oss i alla de olika omständigheter vi möter. Amen.